faderns och sonens och den helige andes namn. Så står det skrivet: till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. När allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år, och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud ära. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Abrahams tro, det är ju jättegammaldags. Bra att vi inte börjar med Adams tro. Man brukar alltså tänka och säga att när vi är kristna, när vi sammanträffas och när vi har våra sammankomster, så blir det jättegammaldags. Allt är gammalt, vi läser gamla skrifter, vi talar om gamla saker. Och ja, det är alltså ungefär för 4000 år sedan Abraham levde. Det är alltså jättegamla saker som vi tar upp nu. Men också i våra sammanhang är det då och då så att just alltså, ju äldre desto bättre. Alltså, vi kan ha alltså vissa traditioner, eller vi kan ha något företag som reklamerar, kommer med ett reklam och säger att gott bröd ända sedan. Och sen alltså, om det är alltså 100 år gammalt detta företag, var bra. Eller kanske ännu äldre, men det finns alltså goda traditioner bakom oss. Och då är det alltså bara jättebra. Och när vi alltså tänker på Paulus tid, det var ungefär på det här viset man tänkte. Man alltså inte ville presentera några speciella nya saker, utan man tänkte på det viset att ju äldre desto bättre. Om det alltså går tillbaka i tiden, så är det en garanti för att det här har funkat tidigare. Det här har varit något viktigt i många människors liv. Därför är det något som jag kan också fästa min uppmärksamhet vid. Alltså det är denna långa historiska utveckling som garanterar att det som nu är, det som vi nu talar om, det är alltså inga sådana nya saker som antingen kan vara goda eller mindre goda, eller till och med dåliga. Men om det är alltså en gammal sak, och om hundratals, tusentals, miljontals människor har prövat det och kommit till det resultatet att nej, det här är något som vi vill hålla fast vid, då är det kanske något sånt som också du har all anledning till att lyssna. Det är alltså denna tankegång som utgör bakgrunden. Och sen när Paulus vill tala om Abrahams tro, så är det inte bara denna tanke på ju äldre desto bättre, utan Abraham utgör sen, är alltså judarnas stamfader. Och om han är alltså den förste, om han är alltså det judiska folkets stamfader, så tänkte man, och så tänker vi också, att en stamfader utgör ett bra exempel och utgör till och med ett paradigma, alltså något som alltså visar att så här ska vi göra på samma sätt som vår stamfader, och då blir det rätt. Därför att hela det judiska folket går tillbaka till Abraham, till den kallelse som Abraham fick. Och därför alltså, så som han trodde, så ska vi också tro. Det är säkrast så. Men vi är inte judar. Och därför alltså Abrahams tro en gammal sak och en jordisk sak. Vad har allt detta med oss att göra? Jo, det har någonting att göra med oss också därför att Paulus vill ju visa här att Abraham fick löftet. Och det är detta löfte som vi har i den första versen här, alltså i vers 17. Så står det skrivet: till fader för många folk har jag satt dig. Och nu är det alltså i det judiska språkbruket så att när man talar om många så kan man alltså antingen mena att många är alltså mer än ett folk eller två. Eller sen kan man också i det hebreiska språket alltså använda många och mena faktiskt alla. Och det är på det här viset som vi har att förstå Guds löfte till Abraham. Till fader för många, det vill säga för alla folk har jag satt dig. Och nu är vi inkluderade. Så att här har vi alltså nu i en annan betydelse inklusivt språkbruk. Vi är alltså inkluderade. Vi ingår i detta löfte. Abrahams tro. Okej. Det var för länge sedan. Han var en jude. Men Abrahams tro. Ja visst. Han är också vår stamfar. Och om du läser noggrant kapitel 4 i Romarbrevet, nu kan vi inte nu läsa helt och hållet. Men du märker alltså att Paulus också där i kapitel 4 i vers 1 talar om vår stamfader. Och han börjar med denna tanke att Abraham är judarnas, vår stamfader. Men när han sen fortsätter sitt resonemang så kommer han småningom till en ny definition av vår stamfader. Han börjar på nytt tala om vår stamfader, men det finns ett litet annat innehåll, nämligen sen i och med hans resonemang blir judarnas stamfader den judiska stamfader till allas vår stamfader. Och det är det som Paulus alltså här gör och därför aktualiserar han Abrahams tro, han som var hedningarnas apostel. Han talar om judarnas stamfader till hedningarna och säger att ja, där har du din egen stamfader. Så att välkommen till släktet. Nu alltså är vi alla släktingar till Abraham. Och det är ju fantastiskt. Det är härligt att vi har sådana ärade människor och vi har möjligheten alltså att fortsätta på samma linje som vi. Och därför alltså Paulus säger egentligen i fortsättningen alltså, vi har dessa bibelverser ända till 22, men sen i 23 skriver Paulus: men dessa ord räknades honom, alltså Abraham, till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss, judar och hedningar, nämligen rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Där har vi nu alltså det som Paulus säger, att Abrahams tro är vår tro. Eller åtminstone borde vara vår tro. Abraham, judarnas stamfader, är vår stamfader. Vi hedningar utgör det folk eller de folk som Abraham är fader till. Okej. Nu kan vi alltså sen förstå varför Daniel har kommit med med denna rubrik, Abrahams tro. Det är verkligen alltså någonting som angår oss själva. Det är alltså någonting som har mycket att säga till oss. Hela kapitel 4 i Romarbrevet alltså talar till oss. Eller åtminstone borde tala till oss. Det ska säga något viktigt till var och en av oss. Abrahams tro. Vad var hans tro? Vad var det utmärkande för hans tro? Varför är det så speciellt? Alltså, i vår text säger Paulus alltså att han sviktade inte i sin tro. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan han blev starkare i tro. Det vill säga, Abraham måste ha haft en stark tro. Vad är tro? Och i synnerhet, vad betyder en stark tro? Och sen, har du en sån tro? Jag vet inte hur ni brukar formulera saker och ting här i Sverige, men åtminstone talar man om en blind tro. Och då är det alltså en mycket stark tro. Man alltså verkligen alltså sätter all tillit till något eller till någon om man har en blind tro. Och jag tror att nu just på sistone alltså har vi läst mycket om en sådan blind tro i tidningar. Alltså för 70 år sedan befriades Auschwitz. Och vi alla vet att dessa hemska saker som ägde rum där och som angår just judarnas stam och det judiska folket, det blev möjligt av en stark tro, av en blind tro, där man sätter sin tillit till Führer, till en man som säger så, och kanske är det något i mitt samvete som säger nej, det kan inte vara så här, men jag har en blind tro. Jag tror på det som han säger. Och jag gör det som han kräver. Och slutresultatet, det var en katastrof. Ett fullkomligt fiasko. Något som överträffar allt det som vi hittills vet. En blind tro. En sådan tro. Nu kan vi alltså säga att okej, när det gäller den kristna tron, så kan vi också där ha en blind tro, men föremålet, objekt, trons objekt, är inte Führer, utan Gud som ett kärlek, den evige gode. Men när vi sen tänker på Abrahams situation, så är jag inte säker på om det verkligen är fråga om en sån blind tro. Jag medger att Abraham hade en stark tro, mycket starkare än jag har, eller någon av oss antagligen. Han hade en stark tro, och i viss mån kan vi säga att det var en blind tro. Han har satt all sin tillit till Gud. Och ofta är det just så som man beskriver den kristna tron. Och kanske också sen vill lite bagatellisera kristna tro, att säga nej, det är alltså ett sånt sätt att man alltså blundar. Och sen vissa existentiella filosofer brukar säga att det är alltså liksom ett hopp in i mörkret från branten. Alltså att man hoppar och sen tror att där finns Guds händer som tar emot mig. Om inte, så faller jag i gropen jag dör. Ja, en sån blind tro. Varför inte? Det har mycket, mycket att säga för oss. Men nu om vi kommer tillbaka till texten. Om vi försöker förklara vad texten står för. Så kan vi egentligen inte säga att Abraham hade en sådan här blind tro. Utan det som är det värsta egentligen i hans liv, det är det här att han inte hade en blind tro om han hade haft. Det skulle ha varit så lätt för honom. Åtminstone lättare att blunda tro i all sin blindhet. Men nu har vi alltså Abraham som ser. Och han ser fruktansvärt bra. Han ser allt omkring sig mycket bättre än jag med mina glasögon. Han ser att allt är fel. Visserligen har jag Guds löfte. Men vad säger Gud? Och vad har hänt därefter? Ingenting. Han har ju sagt att jag ska få en son. Det var för länge sedan. Och inte bara en son, utan vi hörde, jag ska bli fader till alla folk. Och nu tiden går. Och förgår. Och jag har inte fått något barn. Och dessutom, åtminstone i Finland brukar vi tala om den biologiska klockan. Som inte kan stoppas. Abraham börjar inse, jag har blivit gammal. Det är nog möjligt för 80-åringar, men att få ett barn till. Men alltså 100 år. Det funkar inte riktigt, nej. Den biologiska klockan. Tiden är förbi. Och ännu värre med min hustru. Sara, hennes moderliv. Alltså att få barn när man fyller 50 år. Det är inte så vanligt. Och när man är alltså över 30 så kan det bli svårare redan. Men Sara, han började närma sig, hon började närma sig också 100 år, 90, så. Alltså, inte kan man vara en vettig människa. Inte kan man börja tänka sig att naha, snart ska vi få ett eget barn. Alltså, ett av de mest traumatiska upplevelser som jag har varit med. Det var för ett par år sedan när jag deltog tillsammans med min hustru. Alltså äktenskapsläger eller så. Det är ju nyttigt. Sen alltså, det fanns alltså två alternativ. Alltså det var barnuppfostran, alltså en föreläsning i barnuppfostran. Och jag sa det till min hustru, nej, inte orkar jag mer än det här. Alltså att jag har lyssnat så ofta, alltså det är säkert nyttigt, men jag på något sätt, alltså jag sa det, nej, inte riktigt alltså. Och sen visste jag ungefär vad hon föreläsare kommer att säga. Jag sa att nej, att är det möjligt att välja något annat så gör jag det. Okej, no, vi kom till en överenskommelse att hon ska dit, min hustru, och lyssna på en kvinnlig föreläsare som tar upp barnuppfostran. Men sen jag ville gå till ett seminarium, till en grupp där de föräldrar samlades som inte har ett eget barn. Och jag minns alltså att när jag kom dit, nästan alltså att gå genom dörren, så alltså man märkte alltså att vilken sorg, vilka traumatiska känslor där finns. Och där fanns redan alltså många som hade tårar i ögonen. Och det var alltså en sån nedbrytande stämning att jag började också ha tårar i mina ögon. Det var så hemskt, egentligen. Och vilken längtan efter. Och efteråt har jag undrat över att det finns alltså bilolyckor eller motsvarande. Och man kan förlora sin fot, ben. Man kan bli handikappad och så. Och sen är det ofta alltså 2 år och man är bitter. Men i bästa fall börjar man sen bli van vid och kanske kan tacka Gud. Men där fanns alltså föräldrar och jag anklagar inte alls dem. Men vi hade varit utan barn 10, 20, 30 år. Och det var lika aktuellt. Det var liksom liksom denna bilolycka eller motsvarande som om det hade ägt rum igår. Och jag hade sen alltså en diskussion med min hustru. Alltså, är orsaken det här att man ändå har något slags hopp kvar? Kanske denna månad. Och sen återbesvikelse. 10, 11, 12, 13 gånger per år. En ny besvikelse. Nej, inte denna gång. Kanske nästa. Och jag kan alltså nu... utifrån denna erfarenhet, jag sympatiserar så starkt med Abraham. Han hade inte en blind tro, om han hade haft. Det skulle ha varit så lätt för honom. Men nu hade han inte. Han hade en tro som ser och så skarpt och så noggrant och så mycket. Att det var just hans livs största problem. Att han inte hade en stark blind tro, utan han hade en tro som ser. Och därför hans tro, ja, var det överhuvudtaget stark. Och Paulus beskriver det som Abraham i sin tro ser, då märker du att han säger alltså att han såg på hans egen kropp. Och sen har vi folkbibelns översättning, att åtminstone folkbibeln översätter att hans kropp saknade livskraft. Men Paulus använder ett starkare uttryck. Han säger att hans kropp var död. Och naturligtvis betyder det inte att Abraham bara har själen kvar. Att han var liksom en andlig eller en sån ande som svävar någonstans. Utan han var alltså en levande människa med kropp och själ. Men Paulus säger hans kropp var död. Och naturligtvis menar han alltså inga möjligheter att avla barn. Ingenting funkade. Död. Vilka chanser? Inga. Och sen fortsätter Paulus och säger att också Saras moderliv, och där använder man, eller översätter texten på fraset, Saras moderliv var dött. Så är det. Och lika så, Sara var en levande kvinna, inte alls en död kvinna. Men hennes moderliv var dött. Och nu om du tänker alltså att du har en blindtro, så skulle det lätt att säga att all right, jag ser inte det där. Jag är blind, jag tror, men jag ser inte det här. Och det är lätt, åtminstone det är lättare för mig själv. Om jag har en blind tro. Men Abraham har som sagt alltså en tro. Och han har 100 glasögon. Han har tigare. Och han har mikroskop. Och han alltså verkligen ser att varje cell i Saras moderliv död. Död. Min kropp död. Jag kan undersöka, vända om föremålet hur som helst. Allt är bara död. Han ser. Och det var just orsaken till att hans tro började vackla. Och sen vet du utifrån Genesis berättelsen att Abraham blir alltså alltså han blir, låt oss säga, doktor i bibelvetenskap. Och han kommer med fina, nya tolkningar. Ja, det som Gud menade. Ja, du sa det har rätt. Kanske menade Gud att det är med Hagar, med din slavinna, jag ska få barn. Du är redan out. Ditt moderliv är ingenting. Men all right, vi gör ett prov. Jag ska försöka få barn med din slavinna. Och det lyckades. Kanske var det här som Gud menade. Tack och lov. Men sen började man inse nej alltså. Det som jag i min tro har sett. Och det som jag i min tro försökte tolka. Allt gick åt skogen. Och det var inte alls det som Gud ville. Men det var min tolkning. Därför att jag såg så bra. Och jag trodde så häftigt. Och sen kommer jag till Korpa. Och vi märker alltså att Abrahams tro, denna starka tro, vilken starkhet. Det är nästan alltså, hans tro blir tillintetgjord. Han tolkar Guds löfte, blir en liberal teolog. Och hamnar i än större svårigheter, bara om han har inte sett. Så skulle han inte heller sett Hagar. Så skulle han inte kommit till dessa funderingar. Så skulle han väntat. De som alltså överlevde Auschwitz och motsvarande koncentrationsläger. Man påstår alltså att en orsak till att överleva, det var att hoppet finns kvar. Det kan vara vilket hopp som helst. Någon sa det att jag hade hoppet att en gång till ska jag tillbaka till min trädgård. Jag ska se på mina blommor hur allt växer är vackert fint. Eller någon har ett kristet hopp. Men man påstår alltså att det enda sättet att överleva något är att man har hoppet kvar. Om man förlorar hoppet, förlorar man livet. Och det är snart över med livet. Man orkar inte mera leva. Om nazister inte dödar mig, så dör jag av mig själv. Jag orkar inte det här livet. Hoppet är ute. Allt är förgäves. I anknytning till det bibelställe som Daniel läste. Förgäves har jag gjort det här. Jag har försökt allt. Ett och annat. Jag har tagit till bruk alla knep och alla medel, men inget hjälper. Nu är det slut. Men om vi kommer till texten och vi tänker vilket hopp Abraham hade. Som sagt, hans kropp var död. Saras moderliv var död. Finns det något hopp? Kanske uppståndelsehoppet. Men nu när Paulus sen alltså beskriver Abrahams tro, så säger han i vers 18, om du ser på din bibel, där allt hopp var ute, trodde och hoppades han. Och Ni åter alltså, ska vi tolka denna text, det som Paulus skriver alltså bokstavligen. Om vi översätter texten noggrant, så skriver Paulus egentligen att Abraham hoppades på grund av hoppet mot hoppet. Och det är, man brukar kalla det här ett retoriskt stilmedel. Det har också ett grekiskt namn, oxymoron. Och det innebär att man säger någonting som är helt tokigt. Och när man säger så dumma saker, så vaknar alla åhörare. Om de har somnat in, så börjar man så tänka att har talaren blivit galen? Han säger något som, det är ologiskt, så kan det inte vara. Det här är bara dumheter som han uttalar nu. Och om du nu alltså tänker på det som Paulus verkligen skriver, på grund av hoppet mot hoppet. Och enligt folkbibelns översättning, allt hopp var ute. Bokstavligen. Det fanns ingen reserv. Allt mat är slut. Men i skåpet, där finns lite kex eller knäckebröd. Nej, all mat var ute. Allt hopp var borta. Det fanns inget hopp. Varifrån kom hoppet? Omöjligt att säga. Det är nästan, alltså, det kan vi inte så där utan vidare säga att om hoppet är totalt borta, hur kan Abraham hoppas? Men det är det som Paulus säger. Han hade hoppet mot allt hoppet som var ute. Och då måste vi alltså ställa frågan, hur i all världen Abraham som hade en tro som ser, och han ser att det inte finns något hopp kvar. Allt är borta. Min situation är hopplös. Jag själv är hopplös. Om jag bara hade snöre kvar, så skulle jag använda det där och göra slut på mitt liv. Jag orkar inte leva utan hopp. Och det enda som texten avslöjar, vad det var som sen ändå tände hoppet, även om inte var något hopp kvar. Det är det som vi har här i vers 17. Nämligen, det är Guds ord. Det är Guds ords löfte. Och detta löfte lyder så här: till fader för många folk har jag satt dig. Ett löfte som överträffar allt. Och blir nästan löjligt. Att man påstår någonting, något så här, och den som lyssnar är en man som inte ens har ett enda barn. Dessutom har inga chanser i kroppsliga avseende att få ett eget barn. Den biologiska tiden är förbi. Och sen kommer Gud ännu och talar om att du ska bli fader för alla folk. Bara jag nu fick mitt första barn, så vore jag nöjd. Men Gud kommer med ett löfte som nästan hånar. Alltså, du ska bli fader för många, alla folk. Men du har inte enda barn själv. Om jag där, i den där gruppen, om jag hade börjat alltså komma med sådana här löften och säga till föräldrar som inte har ett eget barn. Nej, ni ska bli alltså det blir alltså en jättestor, ett jättestort släkt. Och alla finska folk. Och verkligen alltså, wow det. Det skulle vara alltså ett hån mot deras olycka. Och man hade kanske sparkat ut mig. Och det som du märker sen här i Guds löfte, det är ännu alltså ännu mer hånfullt. Därför att om du läser texten noggrant, så säger Gud inte ens att du ska bli. Han säger inte att nu är du. Nu börjar det just nu på vid det här tillfället. Nej, utan han säger jag har satt dig i förgången tid. I preteritum. Du är redan fader för många folk. Skratta inte. Alltså, är detta Guds löfte? Alltså, kan vi ta honom på fullaste allvar? Kan vi ta detta löfte så som det står skrivet? Aldrig i livet skulle vi säga. Jag har redan satt dig till fader för många folk. Till alla folk. Och här har vi det profetiska preteritum som man säger fint. Alltså att profeterna talar. De kommer med ett löfte som har en anknytning till framtid. Men profeterna talar som om allt redan är ett faktum. Varför? Jo, därför att det är Gud som säger. Inte ens alla satans krafter, inte ens hela världen kan kulkasta det som Gud har talat. Man kan försöka, man kan göra goda försök, men det lyckas inte. Gud har talat och omöjliga saker blir möjliga. Och sen säger Paulus någonting ännu mer. Inte bara omöjliga saker som blir möjliga. Utan om du ser på vers 17. Gud som ger löftet. Vem är han? Inte bara en man, Gud som gör omöjliga till möjliga. Utan som gör de döda levande. Och kallar på det som inte är som om det vore till. Eller så att det är till, så att det börjar existera. Och då hänvisar Paulus till dessa gammaltestamentliga berättelser. Många sådana berättelser, eller till sådana gammaltestamentliga ställen som säger att det är Gud som dödar och gör levande. Gud som för oss till helvetet och upp igen. Och Gud som vid skapelsen, det fanns ingenting. Men när Gud säger, var det ljus, fiat lux, så kommer ljuset. Varifrån? Inte vet vi. Men när Gud säger, och hans ord är skapande ord, av någon anledning, ljuset kommer från något ställe. Eller rättare sagt, kommer inte från något ställe, utan ljuset skapas just vid det ögonblicket. Och då blir det ett faktum. Och nu säger Paulus alltså att Gud är en sådan här Gud. Det finns ingen annan Gud. Om du säger att du tror på Gud. Du tror då på en sådan här Gud? Å ena sidan kan det vara hemskt. Därför att det innebär att Gud vill leda också dig till en sådan situation. Att alla våra avgudar faller. Att det inte finns något hopp kvar. Allt hopp är ute. Och sen jag är full av bitterhet. Du har svikit mig, Gud. Du lovade vara med mig varje dag ända till världens slut när jag döptes. Du har svikit mig. Och jag har inte blivit bönhört. Andra kristna har fått bönesvar. Inte jag. Den kristna tron, den funkar inte med mig. Du vill inte att jag lever i tro. Du vill att jag går förlorad. Du vill kasta mig till helvetets lågor. Det är det som du vill. Och sen tycker vi alltså att nu är vi övergivna av Gud. Men jag kan säga och garantera dig, då är du närmare Gud än någonsin i ditt liv. Då är du närmare den levande Guden. Bibelns Gud, en sådan Gud som gör de döda levande. Och som skapar allt utifrån intet. Det är en sådan Gud som du tror på. Och därför vill Gud uppenbara sig för dig. Därför vill han leda, styra dig i en sån situation att allt hopp är borta. Och när du tycker att nu ska jag bara sluta. Och kanske sluta mitt liv på egen hand. Då ska du ännu en gång ta en funderingspaus. Vad säger Gud? Du har ju löftet. Och det är ett löfte som redan har blivit fullbordat. Därför att Gud säger så. Till fader för många folk. Har jag satt dig? Det är ett faktum. Och med din tro ser du att det är inte så. Men med samma tro kan du också se, ja visst det är så. Och nu om du tänker att som Abraham, vad han fick, så kan vi alltså tillspetsa att om Abraham levde idag och vore här, så kunde han alltså stå upp och ha sitt vittnesbörd. Och om han inte var en troende man, så skulle han återupprepa sin anklagelse mot Gud. Gud har svikit mig. Hur så? Därför att det löfte som Gud gav till Abraham, detta löfte har inte ens nu fullbordats. Till fader för många, alla folk, har jag satt dig. Det har tagit 4000 år. Och vi fortfarande talar om Abrahams tro. Och vi kan direkt säga att inte är Abraham fader för alla folk. Allt det här är på gång. Han är på gång att bli fader för alla folk. Och det är det som Paulus sen, som hedningarnas apostel, han vill evangelisera för att kunna evangeliet till alla folk. Och Abrahams säd är Kristus. Genom dopet och tron blir vi hedningar införlivade i honom. Och då är vi Abrahams säd i honom. Då är Abrahams vår stamfader. Då är han fader för alla folk. När alla folkslag kommer till tro. Eller alltså att man har evangeliserat alla folk. Därför säger Jesus, detta evangelium ska predikas överallt. Sen kommer slutet. Varför? Först då. Därför att Abraham Gud är trogen sitt löfte. Han lovade Abraham alla folk. Och därför väntar han med Jesu återkomst. Tills alla folk verkligen har blivit Abrahams barn. Och han är deras fader. Och om vi nu alltså tänker att detta löfte och Abraham fick sen bara en enda son. Men det var alltså en sådan nådesmola. Och det räckte. Sen var han så nöjd, så glad. Sen prisade han, tack, kära Gud. Praise the Lord, halleluja. Nu har jag löftet. Och den första biten. Nu började gå i fullbordan. Och sen väntade Abraham. Och han fick se, ja, Isak, ja, nu är han gift. Han får två barn. Wow. Och sen dör Abraham. Ser ingenting mer. Men han dog i en fast tro. Därför att Gud hade gett detta löfte. Och han satt sin tillit till det. Och detta löfte och Guds ord, det är alltså den enda orsaken till varför Abraham hade hoppet. Även om allt hopp var ute. Och därför alltså också, jag vet inte, jag kan inte beskriva dig och din livssituation och ingen känner dig så bra. Men kanske befinner du dig i en motsvarande situation. Det behöver inte angå hela ditt liv. Det kan vara en situation som är så svår och trots alla dina böner och böner, du har inte blivit bönhörd. Du väntar. Liksom Abraham. Inget svar. Kanske dyker upp bitterhet och otro. Hopplöshet. Men sätt din tillit till Guds löfte. Gör det som Abraham. Och tiden är ganska snart ute. Men alltså, jag vill lyfta fram alltså en detalj i texten ännu som visar alltså att varför Abrahams tro var så stark och varför hans tro inte har svikit. Och det är alltså utifrån detta löfte som Gud gav honom. Men sen alltså säger vers 21, att han var övertygad om. Att vad Gud hade lovat, det var han också mäktigt att hålla. Nu denna översättning alltså, återger inte riktigt det som grundspråket. Vers 20 och 21. Alltså, vara övertygad om att var det någon alltså mental övning som Abraham använde för att sätta sin fasta tro. I det grekiska språket, alltså i grundtexten, har vi ett uttryck som är jättesvårt att översätta. Men det är alltså egentligen alltså ett uttryck, plerophoreteis, som alltså betyder alltså att vara boren fullkomligt. Det var Abrahams därför hade han denna starka övertygelse. Att han blev boren fullkomligt. Alltså det var Gud som bär honom fullkomligt. Det var hans starka övertygelse. Och då märker du alltså att det är Gud som bär honom. Och det är tack vare Guds löfte. Inte bara du ska bli, utan jag har redan satt dig. Och det är alltså lite på samma sätt om alltså en man som inte kan simma. Och sen han kastas in i döda havet. Och är rädd för att nu drunknar jag. Men döda havet, alltså salt, det finns så mycket salt också. Så att man behöver inte ens kunna simma. Det går bra att bara vila. Man är alltså buren av vattnet fullkomligt. Och det är någonting sånt som nu gäller också dig. Att du har Bibeln och alla dess löften. Och alltså att sätta sin tillit till dessa löften, det är inte alltså en sån mental övning. En andlig bodybuilding. Eller soulbuilding. Att nu ska jag träna styrketräning och jag blir starkare och jag gör allt och ser mig ut ännu en gång 100 kilo uppåt. Jag orkar. Och sen märker jag att 100 kilo faller över mig. Jag orkar inte. Jag försökte Gud. Men Guds löfte bär dig. Och det är inte du som bär löftet. Till sist tänker jag att en liten inblick i det nästa bibelföredraget, nämligen där i kapitel 6, där du ser på vers 17. Där beskriver alltså Paulus församlingsmedlemmarnas situation i Rom. Och han säger alltså att nu har ni blivit av hjärtat lydiga mot den lära. Och sen tänker vi att vi betsennelsetrogna, vi ska alltså upprätthålla den rätta läran. Mot svenska kyrkan. Mot allt det skräp som biskoparna då och då säger, eller utlåtar. Det är vi som ska upprätthålla den rätta läran. Men sist och slutligen säger Paulus alltså att det är ni som har blivit överlämnade åt läran. Det är läran som bär er. Därför kan ni höja rösten. Och proklamera Guds ord är sant. Och sen om du ser också på kapitel 20 i apostlagärningarna. Och vers 32. Alltså Paulus håller sitt avsedstal till äldste från Efesus. Sista gången han ser dem. Never again. Och det sista som han säger. Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Alltså Paulus överlämnar mensorna åt läran. Åt sanning. Inte så att nu ska ni präster där i Efesus. Nu ska ni kämpa, ge allt det ni har. Och ni ska upprätthålla den rätta läran. Ja visst. Utifrån ett visst perspektiv är det så. Men poängen här är att det är inte ni som upprätthåller läran och sanningen. Utan sanningen bär. Och alltså att överlämna någon åt Gud eller överlämna något åt hans nåderika ord. Det är det nästan värsta som man kan säga. Alltså, kan du överlämna dig åt politikernas ord? Kan du överlämna dig, alltså bara ord? Jag behöver också försvarsmakten. Jag behöver också så som finländare brukar säga, järn till gränsen. Alltså, vapen. Det är så ska jag kämpa. Men att överlämna någon åt ordet, nej, det funkar inte. Det är bara ord. Men ser du på Abrahams tro, det var inte bara ord, det var Guds ord. Och Gud är han som skapar nytt genom sitt ord. Därför att hans ord, hans löfte är skapande. Det var Abrahams tro. Och Paulus säger, så ska det vara med vår tro också. Amen.